Men jag tror att vi har en tendens att slå oss själva lite väl mycket för bröstet. Vi har lutat oss tillbaka och det gör att de senaste åren så har faktiskt jämställdheten gått åt fel håll på många områden.
Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast av Moderaterna i Stockholms stad och län.
Hej och varmt välkomna till veckans avsnitt av Stockholmpodden. Och idag så gästas vi av Josefin Malmqvist som är ordförande för Moderatkvinnorna. Välkommen Josefin.
Stort tack.
Jag tror att det är många som har träffat på dig i olika sammanhang. Kanske inte alla som lyssnar, men kan inte du berätta lite kort om vem du är och vad du gör?
Jo, men gärna. Jag är riksdagsledamot för Moderaterna. Moderaternas första namn i utbildningsfrågor i riksdagen. Så det är det jag ägnar mig mest åt till vardags. Jag bor i Sundbyberg i Stockholms län med min familj.
Ja, välkommen. Och vi har ju bett dig att komma hit nu för att du, framförallt för att du är ordförande för Moderatkvinnorna. Men det är också väldigt intressant med just utbildningsfrågor och kanske dessutom hur det här hänger ihop. Det var ju också nyligen 8 mars, det vill säga internationella kvinnodagen. Ska man säga grattis då?
Nej, det tycker jag inte. Alltså, Sverige har ju kommit långt när det gäller jämställdhet. Vi är ett av världens mest jämställda länder. Men vi ser att på ganska många områden så går jämställdheten åt fel håll. Och det finns fortfarande ganska mycket kvar att hugga tag i. Så att därför så avhåller jag mig från att säga grattis. Utan snarare kanske kämpa på. Det är det vi behöver göra.
Ja, men vi har ju en lång jämställdhetskamp i Sverige. Jag tror också att vi har en självbild av att vi är väldigt jämställda.
Ja.
Är vi det?
Ja, men i vissa delar är vi det, absolut. Och jämfört med många andra länder så har vi kommit väldigt långt. Men jag tror att vi har en tendens att slå oss själva lite väl mycket för bröstet. Vi har lutat oss tillbaka och det gör att de senaste åren så har faktiskt jämställdheten gått åt fel håll på många områden.
Och vilka områden då tänker du på?
Ja, men det gäller ju inte minst otryggheten. Att nästan var tredje kvinna vågar inte gå ut själva på kvällen i sitt eget bostadsområde. Det handlar om hedersförtryckets utbredning i Sverige. Där det ökar bland både flickor och pojkar, män och kvinnor. Men där ju kvinnor framförallt är drabbade. Så att vi ser på område efter område att vi har liksom slagit oss lite för mycket till ro, tror jag. Och inte jobbat tillräckligt mycket med jämställdhetsfrågorna. Ett annat område som vi nu belyser extra, det handlar ju om kvinnosjukvård. Alltså sjukvård för kvinnor. Då kan man tycka, men sjukvården är väl jämställd, eller hur? Men det finns ju sjukdomar som bara drabbar kvinnor. Och där ser vi att forskning, kunskap om hur läkemedel och behandlingar påverkar kvinnor halkar efter. Så det är ganska många områden som vi har liksom, som inte har fått tillräckligt mycket uppmärksamhet de senaste åren. Och det försöker vi nu belysa.
Ja, och hur gör ni det? För du är då ordförande för Moderatkvinnorna. Vad innebär det och vad har Moderatkvinnorna för verksamhet?
Men vårt uppdrag i Moderaterna är att dels att vinna kvinnor som medlemmar väljer upp Moderaterna och att utbilda kvinnor att kunna ta ledande uppdrag så att det alltid ska finnas en kvinna vid tillsättningen av ett uppdrag till exempel. Och det handlar ju om att vi politikutvecklar. Man röstar inte på Moderatkvinnorna i ett val utan man röstar på Moderaterna. Så vårt uppdrag är att se till att Moderaterna har den bästa politiken för kvinnor och för män. Och då försöker vi ta fasta på de samhällsproblem som kvinnor upplever i sin vardag. Där ser vi att trygghetsfrågan, att kunna gå ut själv på kvällen är en sån fråga som kommer väldigt högt upp. En annan fråga som jag naturligt jobbar väldigt mycket med, det handlar om skolfrågan och utbildningsfrågan som är väldigt viktig, inte minst för många kvinnor, lyfter fram det. Det handlar om sjukvården som jag nämnde tidigare, men det handlar också om livspussel och privatekonomi. Att kunna helt enkelt få ihop livet. Att kunna använda RUT-tjänster för att köpa in avlastning med det obetalda hemarbetet som ett konkret exempel. Och på så sätt kunna gå upp i arbetstid till exempel. Att ha en flexibel barnomsorg som möjliggör för kvinnor och för män. Också för en ensamstående att kunna göra karriär om man så önskar. Så att det finns ganska många förslag där vi ser att vi måste flytta fram positionerna. Och det är delar av livet vi jobbar med.
Ja, vi brukar ju säga att moderat politik är bäst för alla. Men vi har ju ändå konstaterat i eftervalsanalys och liknande att vi inte har lika starkt stöd bland kvinnor som vi har bland män. Och vad skulle du säga då att det beror på?
Utgångspunkten handlar om vilka politiska svar har vi. Det är det viktigaste. Och när vi frågar kvinnor och män hur man upplever Moderaternas svar på de problem man möter i sin vardag så ser vi att kvinnor i högre utsträckning tycker att vi kanske saknar vissa svar. Det är en del av det vi nu jobbar med, att fylla i de här luckorna om man så vill. I andra delar handlar det om att vi kanske har politiska svar, men vi pratar inte om politiken, vi berättar inte om den. Hur ska vi då kunna förvänta oss att väljarna känner till den? Sen handlar det inte bara om det politiska innehållet, det handlar också om hur vi kommunicerar politiska förslag. Och det kommer ju fram en hel del i eftervalsanalysen. Alltså det handlar om tonalitet och kommunikation, hur vi paketerar budskap. Det spelar roll, det vet vi. Och sen givetvis relationen till Sverigedemokraterna. Den frågan kommer alltid upp när vi tittar i väljaranalyser i relation till kvinnor. Så att de här frågorna tar vi ju nu med oss i utvecklingen av politiken och kommunikationen när vi närmar oss nästa val.
Och en annan sak som vi har pratat om lite grann här i podden är ju att vi också har förlorat kvinnliga väljare just till Socialdemokraterna av någon anledning. Och vad skulle du säga, hur kan man vända den trenden då? Är det samma recept där? Är det dit de har gått?
Ja, men jag tror att, och det ser vi också ska säga i de här mätningarna, att kvinnor i större utsträckning tycker att det är viktigt med det vi kanske slentrianmässigt kallar för välfärdsfrågor. Alltså med sjukvård och med skolfrågor. Det är frågor som man tycker är väldigt, väldigt viktiga i valet av politiskt parti. Och där vi moderater har varit ganska osynliga. Vi har inte pratat så mycket om de frågorna, även om vi har haft många skickliga politiker som driver jätteviktiga politik på de här områdena. Så har inte det fått så stort utrymme. Och det tror jag att vi måste ta med oss och bli mycket bättre på att lyfta fram. Både att utveckla nya politiska försvar men också att prata om det. Och jag tror att idag så ser vi att många av de här kvinnorna vi nu pratar om har gått till Socialdemokraterna. För man upplever att ja, men de tar de här frågorna på allvar. Men vi vet som moderater att vi har bättre politiska svar. Svaret är inte alltid bara att kasta mer pengar på sjukvård och på skola. Snarare faktiskt tvärtom. Det handlar om att våga ta tag i och borra i de här frågorna. Ett konkret exempel faktiskt från den här veckan. Det handlar om att vi nu presenterar en ny politik när det gäller elevhälsan i skolan. Det är en sån fråga som jag upplever att vi moderater kanske inte har pratat tillräckligt mycket om. Men där vi nu ser att elevhälsan i skolan räcker inte till. 4 av 5 unga tjejer på högstadiet upplever att man har en stor stress över skolarbetet. Men samtidigt så läcker inte elevhälsan till. Man kan inte få hjälp. Och där menar vi att fler måste få tillgång till elevhälsan. Vi måste säkerställa att elevhälsan också har möjlighet att ta emot, kan hjälpa till. Att man har resurser och verktyg för att stötta. Så att nu gör vi om elevhälsan i grunden. Jag tycker det är ett väldigt tydligt och bra exempel på en fråga som vi moderater borde prata mer om.
Mm. Och en annan sak som brukar återkomma i rapporteringen är ju att det är färre kvinnor som driver företag också. Mindre andel av företagen i Sverige som är kvinnor. Har ni borrat någonting i det? Har ni funderat någonting? Har ni några konkreta tankar och förslag när det gäller det?
Absolut, 2 delar skulle jag säga. Först kan man väl konstatera att tyvärr så är kvinnors företagande globalt lägre än mäns företagande. Alltså i de flesta länder så är det en ganska stor skillnad. Det som verkligen gör att Sverige sticker ut är att företagandet totalt sett är mycket lägre i Sverige. Vi har väldigt mycket färre personer som startar och driver företag i Sverige än vad vi har i många andra länder. Så det är ju det första vi måste ta tag i. Att säkerställa att fler människor får möjlighet att förverkliga affärsidéer och starta och driva företag i Sverige. Och det kommer gynna både män och kvinnors företagande. Det är väl det ena. Det andra handlar ju om branscher där kvinnor traditionellt verkar. Alltså i traditionellt kvinnodominerade yrken så ligger det närmare till hands att kvinnor också väljer att starta och driva företag. Det gäller inte minst stora delar av välfärdssektorn. Där vi behöver möjliggöra och säkerställa att det finns schyssta och rimliga villkor för kvinnor att driva företag. Så att både generella villkor när det gäller företagandet, det handlar ju om allt från liksom skattefrågor, regelverk, regelkrångel. Vi ser sådana här solnedgångsklausuler, det vill säga att varje gång man inför en ny regel ska en annan ut. Det finns massor med olika frågor kopplat till regelkrångel som gäller företagen i stort. Men sen också titta specifikt på välfärdsföretagande. Det tror vi är ett sånt område vi behöver jobba vidare med.
Ja, det låter som ljuv musik i en före detta företagares öron och säkert fler lyssnare där ute. Ta gärna bort en massa krångelregler som hindrar människor från att driva företag istället för att hålla på med administration. Ja, och då är du ordförande för Kvinnoförbundet som sagt. Behövs det ett kvinnoförbund i Moderaterna år 2024?
Alltså jag är den första att skriva under på att skulle vilja avskaffa mig själv helt enkelt. Det tänker jag är en viktig del av mitt uppdrag. Jag önskar att moderatkvinnor inte skulle behöva finnas och det är väl det jag jobbar för varje dag att så ska ske. Men tyvärr är det så att vi ser att ett kvinnoförbund fortfarande behövs. Vårt uppdrag är ju som sagt att vinna kvinnor som medlemmar och väljare. Och eftersom Moderaterna fortfarande har ett ganska stort underskott av kvinnor, både i väljarkåren men också bland våra medlemmar och på olika typer av förtroendeuppdrag, så ser vi att vi fortfarande har en väldigt viktig roll att fylla. Att helt enkelt belysa och lyfta de här frågorna internt i partiet. Sen hoppas jag att om vi sitter här om några år så kanske vi har fått till en mer jämställd organisation och förutsättningar för män och kvinnor i partiet och att vi då kan förändra kvinnoförbundet kanske till och med avskaffa det på sikt.
Du säger att ett av era uppdrag är ju att få fler kvinnor på olika positioner. Hur viktigt är det med de här förebilderna och representationen?
Men det är klart att det spelar roll. Det är inte det enda som är viktigt. Alltså det absolut viktigaste, det är ju såklart vilka politiska svar man har på problem som kvinnor och män möter i sin vardag. Men sen är det klart att det spelar roll på aggregerad nivå totalt sett, att man kan känna igen sig hos oss som parti, att vi har företrädare som har olika åldrar, olika bakgrund, olika erfarenheter med sig in i politiken och också olika kön. Det är inte det som är det enda man röstar på, verkligen inte, men det är en viktig pusselbit i bilden av oss som parti på helheten. Och därför så tror jag att det spelar roll. Det innebär ju också att när vi då tappar kvinnor som företrädare, vi har färre kvinnor som syns på ledande positioner, så riskerar det ju att bli en negativ spiral istället för en positiv spiral. Så därför tror jag att vi behöver hjälpas åt att säkerställa att vi, att kvinnor och män, olika åldrar, olika bakgrund får möjlighet att synas och driva på politiken inom och utanför Moderaterna.
Ja, men om vi då har ett kvinnoförbund, bör vi också ha ett mansförbund i Moderaterna?
Ja, det vore väl en spännande, kittlande tanke, eller hur? Jag är inte alls främmande för det, måste jag säga. Men just nu ser vi en situation där vi faktiskt har ett underskott på kvinnor och vi behöver fokusera på att vända den trenden. Så att jag tror att just nu är kanske inte riktigt tiden mogen för detta. Men det vore väl fantastiskt om vi har kommit så långt i framtiden att det är ett problem vi behöver hantera.
Ja, och ni har ju påverkat politiken genom åren. Är det någonting speciellt som du är extra stolt över att ni har varit med och drivit?
Ja, men vi har gjort massor och det är ju fantastiskt roligt att se också nu att väldigt många av våra förslag nu också är regeringens politik och att det blir verklighet på riktigt. Listan är ju väldigt lång, så har jag några favoritförslag. Alltså, vi har ju drivit på inom alla möjliga olika områden. Det handlar ju om skattefrågor, sänkt skatt på ISK-konton, det handlar ju om utvecklat utavdrag, det handlar ju om det här med dubbellagen i föräldrar försäkringen, att både män och kvinnor, att man ska kunna vara hemma båda vårdnadshavarna samtidigt och överlåta föräldradagar till fler. Men ett favoritförslag skulle jag nog ändå säga just nu, det handlar om våld i nära relationer. För det var verkligen en strid vi tog på Moderaternas partistämma, att det ska vara förövaren som flyttar, inte den våldsutsatta. Och vi vann den striden och det är nu regeringens politik och det är jag väldigt, väldigt glad och stolt över.
Det är väldigt många av de här förslagen som faktiskt precis har presenterats och införts på olika sätt. Så att där borde vi införa en liten applåd. På vilket sätt skulle du säga då att Moderaterna är ett bra parti för kvinnor? Vi är bra för alla, men varför är vi bra för kvinnor?
Vi utgår ju från individens möjligheter. Individens möjlighet att kunna förverkliga sina drömmar. Det är därför jag har valt att bli moderat och kämpa för moderat politik i Sverige. Och det är bäst för män och för kvinnor och för alla som bor i Sverige. Det handlar om att få möjligheter att helt enkelt leva det liv man själv önskar. Riva de hinder som finns. Att kunna utbilda sig, att kunna jobba, göra karriär och där är Moderaterna det parti som har absolut bäst förutsättningar och driva politik på det området. Så att det skulle jag verkligen säga är grunden. Det är ett ganska brett svar får man väl säga, men filosofiskt svar. Men det är också varför jag har valt att bli moderat.
Ja, och du pratade lite grann om ditt engagemang och du får jättegärna berätta lite grann vad det var som fick dig att engagera dig från början. Men det finns ju många som sitter och lyssnar och tycker väldigt mycket och tänker mycket och har många kloka idéer, men som inte gör så mycket mer med dem än att man bara har dem. Man kanske pratar med sina kompisar, sin familj över köksbordet eller så. Varför ska man engagera sig politiskt och varför är det viktigt just att då kvinnor till exempel engagerar sig antingen i Moderatkvinnorna eller generellt i partiet?
Ja, men det är ju jätteviktigt. Vår demokrati bygger ju på att människor vill engagera sig. Att man vill ta ett förtroendeuppdrag. Så att alla ni som sitter där hemma och knyter näven i fickan och tänker att det här skulle jag vilja göra någonting åt. Kontakta Moderaterna helst såklart, men åtminstone något politiskt parti och engagera er och gör någonting åt det. För det är bara så vi kan få till en förändring i Sverige. Och vi behöver personer som vill ta uppdrag, som vill kämpa för att få till en förändring. Ju fler desto bättre. Så att det är väl verkligen min uppmaning att engagera er. Och det är också så vi får till en representation när det gäller många frågor. Jag tror att ju fler vi är som kommer in i politiken med olika erfarenheter och olika perspektiv, desto bättre blir också politiken tillsammans. För att man har olika erfarenheter med sig, man stöter och blöter idéer tillsammans. Det är det där mötet som vi också utvecklar politik som gör skillnad på riktigt. Så att har du med dig någon erfarenhet som du tror att Moderaterna skulle behöva, hör av dig. Det tar vi tacksamt emot.
Ja, nu är det ju faktiskt ett valår i år. då kommer du kanske engagera dig i valkampanjen på olika sätt. Finns det någonting du skulle kunna koppla det arbetet som du håller på med här till Europapolitiken och varför det är viktigt att rösta överhuvudtaget i Europavalet förstås, men också varför det är viktigt att rösta på Moderaterna? Det är ju det bästa alternativet.
Men såklart, absolut. Ja, men det viktigaste är att man går och röstar. Jag menar, EU spelar väldigt stor roll för oss i Sverige, påverkar väldigt många beslut vi fattar i Sverige. Och därför är det ju såklart viktigt att vara med och påverka, att göra skillnad genom att rösta. Det är otroligt viktigt. Sen vet vi att EU på gott och ont påverkar vår jämställdheten och politikens utförande också i Sverige på många områden. Därför kommer vi från Moderatkvinnas sida givetvis att engagera oss i kampanjen. Vi har ju hittills gått ut med ett konkret förslag och det handlar ju om att vi vill grundlagsskydda aborträtten i hela EU. Vi tycker att det är en så pass viktig fråga att den rättigheten bör finnas i hela EU. Och det är en av de frågor som Moderaterna nu går till val på Europaparlamentsvalet. Men vi kommer att fortsätta driva på för ökad jämställdhet också i Europapolitiken. Där ser vi att det är många frågor som är gränsöverskridande. Ett annat konkret exempel, det handlar ju om sexualbrott. Där ju förövare rör sig över gränserna. Då måste vi också säkerställa att vi har verktyg för att kunna stoppa dem och lagföra dem i olika EU-länder. Så att jag ser framför mig att det kommer komma flera sådana politiska förslag här nu efterhand som Europavalrörelsen närmar sig. Men det viktigaste är, precis som du är inne på Ida, det är att man går och röstar och påverkar.
Och som sagt, gränsöverskridande brottslighet i allmänhet vill vi ju stoppa.
Givetvis.
Genom vårt EU-samarbete och genom vår position och våra mandat i Europaparlamentet.
Absolut.
Jag tänkte på den där frågan som du nämnde här om grundlagsskyddad abortlagstiftning och så. På vilket sätt kan vi motivera att det är någonting som man ska besluta om i Europaparlamentet och inte, eller egentligen i EU då, och inte i Sverige bara?
Men det är en jättebra fråga, för i grunden så tycker vi ju inte att EU ska lägga sig i allt för mycket av vår politik, och vi vill ju absolut inte att vissa EU-länder börjar lägga sig i hur vi utformar vår abortlagstiftning i Sverige, till exempel vilken gräns, hur länge man skulle få göra abort eller liknande. Och därför går vi inte heller in i det, utan det vi säger är att vi ser att aborträtten hör hemma i EUs rättighetsstadga. Alltså det här är en rättighet som man bör skriva in i den grundläggande stadgan. Och det är det som vi moderater nu väljer att lyfta fram inför Europaparlamentsvalet. Det handlar ju om att belysa att den här frågan har varit uppe i väldigt många EU-länder. Och tyvärr så får vi rapporter både om EU-länder där det har gått åt fel håll så att säga. Där vi ser att man begränsar kvinnors rättighet att göra abort. Men också i EU-länder som nu senast Frankrike, som ju faktiskt går för och väljer att grundlagsskydda aborträtten i Frankrike som land. Så att det går åt olika håll, och där menar vi på att det är viktigt att slå fast att det här är en grundläggande rättighet för kvinnor att få göra abort, och det bör vi kunna stå bakom i hela EU.
Tack så mycket Josefin för att du kom till podden, och det ska bli intressant att följa ert arbete även framåt.
Stort tack!
Tack för att ni har lyssnat. Glöm inte att prenumerera på podden för att inte missa när nya avsnitt släpps. Om du vill komma i kontakt med oss och tipsa om något du vill höra i podden, så kan du mejla oss på stockholm@moderaterna.se.